Ja, men det kommer vara någon musik också innan, men det vet jag inte riktigt vilken. Men ja, det kanske du har något, ni har, hade ni någon musik? Ni pratar jättemycket om musik.
Bachs solopartite för cello. Den har jag fortfarande som melodi på telefonen när det var Sven som ringde. Jag har olika melodier för olika folk.
Mm-hmm.
Och Sven och min son körde Bach.
Det har kommit en bok som får mig att minnas brev jag fått och skrivit. Hur jag kunde skriva saker som jag inte kunde säga. Hur jag kunde vara mig själv och samtidigt någon annan på brevpapprets sida. Ett hemligt, tyst jag som gick att dela och skicka iväg i ett kuvert med posten. Välkomna bästa lyssnare till Lundströms bokradio och välkommen Agneta Stark.
Tack.
Ekonom, författare, samhällsdebattör, disputerade som första kvinna i företagsekonomi vid Stockholms universitet 1978. Boken heter Nöj dig aldrig, skrev du, och innehåller ditt urval på runt 300 brev som du och Sven Lindqvist skrev till varandra mellan 1978 och 1986. En passionerad och imponerande brevväxling som får fart sommaren 78 efter att ni träffats. Du är drygt 30 år då och Sven Lindqvist som dog 2019, han är då i 45-årsåldern. Han är författare och eftertraktad skribent och ni två möts. Båda tackar ni i de allra första breven för en fin kväll den 31 juli 1978. Varför träffas ni och vad är det som händer den kvällen?
Vi träffas därför att Sven hade hittat ett forskningsområde i England och skrivit om det på Dagens Nyheters kultursida. Han skrev det i form av ett öppet brev till Volvos vd. Där han skrev till Per Gyllenhammar att gå nu till den här gruppen i London och vänta dig ingenting av döddansarna på de företagsekonomiska institutionerna. För de har aldrig gjort något intressant och de kommer inte att göra det nu heller.
Och du var en av dem?
Jag och en kollega höll på med ett stort forskningsarbete som blev avhandlingen på just det området. Så vi hörde av oss till Sven och sa, vi kan mer om det här än du. Hur tänkte du nu? Vi kan berätta för dig. Och Sven susade ut till universitetet och vi träffades där. Och Sven blev tvärförälskad och jag såg ju inte honom. Han var en stöddig typ som hade skrivit dumma saker om mig på DNs kultursida. Blä! Men han blev väldigt förtjust. Och sen 78 så disputerade jag då i april. Och Sven ville prata om det han hade skrivit, för han recenserade avhandlingen. Så han ringde och bjöd ut mig på middag helt enkelt för att prata forskningsproblem.
Mm-hmm. Men det blev inte bara att ni pratade om forskning.
Det blev inte särskilt mycket av det en gång. Vi blev väldigt tagna av varandra. Ja, det var blixtrande för oss båda två. Och vi blev båda två rätt så rädda. För att gifta män var inte någonting som jag skulle syssla med. Och Sven var mycket lyckligt gift och tänkte fortsätta vara det. Utan vi skulle ju prata forskning och så blev det liksom inte så.
Vad fastnade du för i det här första skedet med honom?
Uppmärksamheten, det här snabba intellektet och också så var han väldigt bra på att lyssna. Han hörde vad jag sa och han svarade på det.
Det tänder till och det märks i breven ni börjar skriva till varandra. Så här kan det låta i ett av dina brev efter en dryg månad. Det här är daterat 3 september 1978. Och det här är då ett stycke ur ett längre brev som jag skulle vilja be dig att läsa här.
Jag har saknat dig och varit ledsen. Du kom mig nära oerhört fort. Och med närheten kommer ju alltid förmågan att ge både glädje och sorg. Har man tur är glädjen större. Men du skadar mig inte. Du är som du vill vara. Bra för mig. Det har helt lämpligt hellregnat sen du gick i torsdags. Inte har jag lyckats vara så värst försiktig i vad jag nu känner för dig. Du finns med som en viktig människa nu. Och det hade jag inte mycket beredskap för. Och på insidan är jag orolig och stökig och rörig. Glad, ledsen, bekymrad, förälskad, ensam. och förvirrad.
Tack. Sven Lindqvist och sin sida skriver så här. Agneta, jag har längtat efter dig. Om jag hade postat en tiondel av alla tokiga brev som jag skrivit till dig skulle du ha trott att jag förlorat förståndet. Jag har varit så glatt och lyckligt förälskad. Ibland har jag vaknat 4:30 för att få tid att tänka på dig. Din röst, dina ögon, din axel i min hand. Hur kommer det sig att ni skriver så många brev? Ni bor i samma stad.
Men vi ses inte, utan vi skriver. Och Sven är författare, han skriver jämt. Skrivdriften är hos honom ungefär lika centralt placerad som driften att få luft och driften att äta. Man måste skriva.
Det är väl också så att det här då till en början och länge är hemligt?
Det är hemligt hela tiden.
För Sven, han är sedan länge gift med Cecilia Lindqvist, sinolog och författare. Hon dog 89 år gammal 2021. Så det här förhållandet, det ska inte alla känna till. Själv är du frånskild. Hur kommer det sig?
Jag gifte mig mycket tidigt. Jag var 21. Fick barn när jag var 23. Och sen skildes vi några år senare. Det var för mig, kan jag se i efterhand, ett äktenskap för att komma hemifrån. Vi var för unga och ville olika saker. Och det var en svår skilsmässa som det ena är ett litet barn inblandat och närvarande.
Din son är 4 år då när ni separerar.
Ja. Mm.
Men det är som också den här förälskelsen som blir då, den föder på något sätt sina egna brännande formuleringar i de här breven, så läser jag. I september 1978 skriver du, smekningen i telefon finns kvar och hela dagen har jag runt kroppen haft ett mjukt täcke av din röst. Och Sven Lindqvist, han skriver mellan raderna om hur mycket han längtar att du måste ha klart för dig att jag är en återvändsgränd. Jag är nämligen en alldeles ovanligt gift man och tänker förbli det, vad som än händer. Kom ihåg att återvändsgränden inte är något enbart negativt. Det är bättre att bo vid en återvändsgränd än att ha tung genomfartstrafik. Din kropp har minst en återvändsgränd som jag tycker mycket om. Ja, det här skriver han i juni 1979, för er förbindelse fortsätter och ni ses och brevväxlar intensivt. Så jag undrar om du skulle kunna läsa lite ur Svens brev här från juli 79. Ni är åtskilda, du är på resa till Båstad här på sina 58.
Ja. Det som just nu gör mig allra mest upphetsad är det som är nytt från Båstad, din handstil. Inte bara ett sparat kuvert eller en hastig namnteckning, utan hela härliga sidor av den. Där får jag inte bara en stillbild, utan hela ditt sätt att röra dig. Tankarnas lätta gång, de mjuka, exakta handrörelserna. Det är spännande att följa de snabba förkortningarna och se hur du associerar mellan bokstäver som mellan människor eller idéer. Mest av allt älskar jag de smala, intellektuellt hederliga uppåtstaplarna, utan en blåsa av falsk förhoppning, utan en bubbla av illusionsbehov. Och så förstås de nedåtgående staplarna, de runda, varma, gungande, jag skulle vilja säga direkt liderliga rörelserna i din skrifts underliv.
Wow!
Ja, det får man säga.
Ja, vad kommer för dig när du tar del av de här raderna här nu, nästan 50 år efteråt?
Det är väldigt härligt att läsa det, därför att Sven släpper ju verkligen loss både fantasi och uttryck här. Och jag har ju alltid skrivit med min handstil. Och att just neråtstaplarna skulle vara något annat än uppåtstaplarna, det fnissade jag åt redan då. Jag tycker att det är roligt, jag tycker det är vackert och jag tycker att det är verkligen en väldigt förtrolig text.
Sommaren 79 skriver Sven Lindqvist också de orden i ett brev till dig som fått bli titeln till boken. Nöj dig aldrig, skriver han. För det behöver du inte göra. Du har större krafter inom dig än du någonsin anar. skriver han till dig. Och du svarar honom i ett senare brev i boken, Nöj dig aldrig, skrev du.
Mm.
Varför ville du att boken skulle låna den här formuleringen, Nöj dig aldrig, skrev du?
För att det var så centralt för mig. Sven stärkte mig på alla möjliga sätt, samtidigt som det här ju var en otroligt plågsam tid. Vi hade en kort sexuell förbindelse, några veckor, sommaren 79. Svens hustru var i Kina och när hon kom hem så berättade Sven om situationen för henne. Och efter det så visste hon alltid när vi skrev brev. När Sven hade fått brev så berättade han det. Och när vi hade sett, som under de första åren så sågs vi på kaféer på stan varannan månad eller så, så berättade han alltid det för henne. Men Sven ville också att det skulle gå mig väl. Han var oerhört stödjande och kritisk och bråkig och alltihopa. Mm. Men han ville att jag skulle använda allt jag kunde och inte vara nerskruvad som han tyckte att jag hade varit.
Mm. Ska vi ta och få höra några rader om just detta i ditt eget brev på sidan 114 i boken här?
Jag skriver, Nöj dig aldrig, skrev du. Det är en av mina fasor som du uttryckte. Att vara tvungen att nöja mig med något som jag egentligen vet är otillräckligt. De första 3 åren av det här decenniet levde jag så, aldrig mer. Men priset för det kan vara en stor och lång ensamhet. Jag kommer naturligtvis aldrig att finna någon som du. Det vill jag ju inte heller. Vad jag med huvudet och i princip kan hoppas är att finna någon helt annan. Någon som jag inte alls kan ana något om. Som jag fann dig.
Tack.
Det är 40 år sedan.
Nej, det är aldrig.
Nej.
Mm, mm. Ja, vi är fortfarande här kvar i hösten 79. Då går er kärlek in i en ny fas. Du och hans fru, Cecilia Lindqvist, ni har setts en första gång här. Hur blev det där mötet? Det skriver du om i breven.
Det blev naturligtvis oerhört omskakande. Det som grep mig var ju hennes hat. Och det kan jag ju förstå att hon hatade mig. Det är inte något underligt med det. Men att sitta några meter från en människa som hatar en kompakt och med stor energi, det är ju en omskakande upplevelse. Och att försöka nå i ett samtal någon slags igenkänning eller någon slags erkännande av att här är du och här är jag. Och jag försökte tala om för henne att jag visste att Sven ville vara gift, att han skulle fortsätta vara gift med henne. Och att jag accepterade det och inte hade några konstiga planer eller attentat. Och det där trodde hon naturligtvis inte på. Det hade inte jag heller gjort, tror jag, i hennes situation. Men för mig var det viktigt att få säga det till henne.
Mm. Ja, jag såg hennes intensiva önskan att sudda ut mig. Att få mig att blekna bort till ingenting alls, skriver du i ett brev. Och så fortsätter du, det här tycker jag är så spännande. Ur den förtvivlan gjorde jag en av mitt livs bästa föreläsningar, skriver du. Du drar ner applåder på Stockholms universitet, det kan inte vara så vanligt. Och du försöker samla krafter och leva med den här som verkar omöjliga kärleken till Sven. Men så händer det saker med din kropp här också som du skriver mycket om. Du kommer ju in i en period som blir ganska besvärlig.
Ja, jag får det som visar sig vara en blodpropp i ett ben, helt utan anledning. Jag hade ätit p-piller tidigare, det hade jag slutat med. Hade ingen begrepp någonting. Men det hade jag i alla fall fått. Och det tog tid att få diagnos och sen kunde man inte göra något. Och jag gick med oron, skulle det komma igen eller inte?
Mm.
Och jag var rätt eländig.
Och så har ni bestämt er då för att ni ska vara ärliga mot varandra, du och Sven. Du lever ensam och behöver vara stark. Och Sven fortsätter med sin Cecilia och skriver också väldigt öppet i breven om deras samliv. Så här kan det då låta. Jag lever minst av allt i celibat. Den erotiska flodvåg som började i somras har bara fortsatt. Och efter de inledande svårigheterna har Sillas och mitt förhållande blivit allt mer passionerat. Vi älskar minst en gång om dagen, ofta mera. Och inte så där aggressivt som man ibland kan göra, som för att överbrygga en inre klyfta, utan väldigt tätt och nära. Dina och mina gemensamma upplevelser i somras har för mig lett vidare in i en period som hör till de allra intensivaste och lyckligaste i mitt liv. Hur är det för dig hösten och vintern 79 att få de här brevraderna av Sven Lindqvist?
Det är ju realiteten. Det är ju så det är. Och det är den verklighet jag har att se i ögonen. Och det är klart, då har jag ju att välja på att bryta av det här helt och hållet. Eller att hitta ett sätt att vara som inte gör att jag gör mig mindre eller att jag nöjer mig eller så. Så det gör jag. Jag bestämmer för att ja, den här kontakten, det här breven, vi måste hitta ett annat sätt att vara en älskande.
Men vad känner du?
Det är nog väldigt olika. Jag är inte svartsjuk, det är jag faktiskt inte. Men att Sven inte är med mig, det är ju det som är det dominerande. Jag har honom inte inom räckhåll, bara genom breven. Och då skriver jag, och det jag i efterhand kan vara förvånad över är, hur hade vi tid att skriva så vansinnigt mycket? Jag menar, jag jobbade heltid på universitetet, jag sysslade med forskning, och så alla dessa brev.
Men man har ju tid med det man vill göra, det är ju så.
Ja, det är alldeles uppenbart. Ja.
Men varför tror du att du i stort sett är befriad från svartsjuka?
Det vet jag egentligen inte. Om han inte är med mig så spelar det inte så stor roll var han är. Att rikta sig att varför är han där istället för här? Det viktiga är, han är inte här. Och det är smärtsamt. Oerhört. Men vem han går till eller var han går till eller om han går rakt ut i tomma luften, det spelar faktiskt inte för mig någon roll.
Ja, de har varit gifta då i 25 år.
Något sånt där.
Ja. De har vuxit ihop på många sätt. Det var Svens första stora kärlek och han är bunden till henne på ett särskilt sätt. Nästan som ett barn till en mamma och ibland också. Det är väldigt sån, han är väldigt beroende av henne. Präglad av, nästan som en hund som är präglad av en människa eller matte på något sätt. Det är en sån sorts bindning nästan. Väldigt stark.
Den är också väldigt starkt förknippad med hans författarskap.
Mm.
Som läsare, som mottagare så har hon hela tiden varit otroligt viktig.
Mm. Men det lustiga är ju att det är du som förlöser honom och får honom att skriva de här böckerna om sin kärlek till sin fru. Alltså de här En älskares dagbok och En giftmans dagbok som kommer ut 81 och 82. Och han kommenterar själv det faktum att han förändrats som författare under er tid ihop redan. Han skriver, du blev kär i författaren till en bok om cementfabriker, den här grävde du står. Och vad har du gjort med honom? Han är nu författaren till En älskares dagbok. Så du är ju också med och påverkar hans skrivande i högsta grad här.
Han skriver ju mycket i breven som också används, som han också använder i En älskares dagbok. Och sen läser jag manuskriptet.
Oerhört noga.
Ja, föreslår ändringar och säger så här kan du väl inte skriva eller det där är jättebra eller har du funderat på att och sådär. Så det blir väldigt nära förknippat med tillkomsten av de där böckerna.
Mm. Ja, du läser och kommenterar i detalj hans bokmanus som ju då handlar om hans och Cecilias kärlek och passion. På vilket sätt stöttar han dig i din utveckling med skrivandet?
Han läser allting som jag skriver. Jag börjar skriva artiklar i olika tidskrifter. Han läser supernoga. Och det är pågående ömsesidig textdiskussion verkligen hela tiden. Så på det viset så var han ju väldigt stödjande.
Mm, ja, för när ni möts och börjar brevväxla så är det ju han som författaren och du är ju mer ekonomen och kanske akademiken då. Men när jag läser era brev så... Alltså förlåt, men du skriver ju minst lika bra som han här i boken. Det tycker jag. Det är ofta dina brev jag stryker under rader i. Så att hoppas verkligen du fortsätter att skriva. Det vill jag skicka med. Men det är också en sak man får veta här om det är om ditt yrkesliv här. Och där finns det mycket att fästa sig vid. Till exempel kan det stå så här: så går jag till mitt arbetsrum och möts av 3 brev. Alla adresserade till Mr. A. Stark. Varför är de här jobbreven adresserade till Mr.?
Jag är så sällsynt, så statistiskt sett finns nästan inte kvinnor bland företagsekonomer inriktade mot redovisning. När jag började läsa juridik var det 5% kvinnor. Jag förde alltid statistik på mina föreläsningsanteckningar. Och när jag gick på Handelshögskolan så tror jag att det var 3% kvinnor bland de som läste redovisning och finansiering. Så jag var så sällsynt att jag inte fanns. Mm. Så det var läget, men jag blev ju väldigt trött på det ibland.
Ja, det är motståndet mot kvinnors rätt. Det du behöver slåss för att få finnas till på lika villkor hela tiden alltså. Och då undrar jag, hur är Sven Lindqvist i den här tiden som man mot dig? Han är 14 år äldre, född 1932. Har han något av det i tiden mans dominanta i sitt sätt?
Inte i relation till mig. Men en förälskelse och en kärlek är ju en speciell relation. Jag fick honom i alla fall att börja fundera jättemycket.
Jag förstår. Ja. Nej, men sen som man följer med här då som läsare i breven. Cecilia Lindqvists upprördhet över ert förhållande håller verkligen i sig. Hon tjuvläser er brevväxling fast hon lovat att inte ta del av den. Hon försöker förstå vad det ni två har ihop och hon vill att det ska få ett slut. Och då har ni en period, ni bestämmer er för att ni ska inte ha något romantiskt förhållande där. Ni har liksom en plan för att ni ska runda av den här delen med varandra. Och den här perioden och de breven, alltså de är riktigt tunga. Hur mår du under den här tiden?
Jag arbetar mig nästan medvetslös. Jag syr kläder, jag sjunger i kör, jag går på teater och opera, jag träffar vänner, jag har ju barn, vi gör väldigt mycket ihop och jag skriver och föreläser och handleder studenter och undervisar. Och jag lever ju ändå i det här hemliga förhållandet till Sven. Vi skriver ju hela tiden. Det kommer brev, det finns brev. Och jag formulerar hela tiden det jag ser och tänker och känner. Och så läser vi text.
I brev från sommaren 1980 så beskriver du hur du har mått och hur din vän Björn har hjälpt dig under den här värsta perioden. De dagar jag inte kunde gå ut genom dörren själv hämtade han mig. När jag inte kunde äta ordnade han så att det fanns mat tillgänglig och berättade sedan om allt möjligt. Tokiga historier, musik, dålig företagsekonomi. Under den tiden blev en del ätet. Han ringde dagligen, stämde möte till lunch, delade ut en blandning av smekningar och ruskningar som hjälpte mig mycket. Vad är kärnan i att du mår dåligt och tappar vikt och kraft här, tror du?
Det är ju svårigheten att djupt och innerligt älska en människa som jag aldrig kommer att få. Och det vet jag då och det arbetar jag för att det ska bli så. Vi ska aldrig få varann på något mer omfattande sätt, för det är enda sättet som vi kan leva med varann. Och det där är ju ingen lätt värld att leva i. Och då har jag då Björn, vi har haft en kärleksrelation tidigare, men vi delar musiken och vänkrets och allt möjligt. Och jag pratade med honom senast i förrgår.
Ja.
Vi känner varandra sedan mer än 50 år. Mycket, mycket väl.
Men som läsare tänker man, varför kan inte vara med den här Björn istället? Han verkar ju så himla trevlig. Och
han är mycket trevlig, men det var inte vi. Det var inte så det skulle vara.
Nej. Du skriver, i kärleken finns det inga reservutgångar. Det skriver du här hösten 1980. Man riskerar allt var gång det är allvar. Vad tänker du om det idag? Det är en väldigt speciell syn på ja, det har väl att göra med det här att man inte ska nöja sig kanske.
Jag tror det. Jag tror att du har rätt i det. Men också, jag kan också i efterhand se att det finns ju många sätt att leva ihop och det finns många sätt att älska. Och jag träffade en människa som var min människa. Men jag visste ju att jag inte skulle leva med honom på det här stadiet i brevväxlingen. Jag visste verkligen det. Och jag kunde inte hålla på och fantisera om att det kunde nog bli så ändå. Därför då skulle jag ha gått i bitar. Utan för att klara mig så var jag tvungen att säga åt mig, nu är det så här. Vad gör jag av det? Och då hade jag hela tiden en stor hemlig del av mitt liv som ingen visste om uttryckligt. Några visste, de anade. Men de var mycket taktfulla och mycket kärleksfulla mot mig, så att jag klarade mig ganska bra ändå.
Ja, jag har letat lite efter ledtrådar till här, att du klarar av den här väldigt speciella situationen. Och det är också under lång tid, ska man säga. Och då finns det brev här till Sven Lindqvist om hur du själv var som liten, och det stack ut för mig. Du hade en favoritsaga när du var liten som hette Solgull. Vad handlar den här sagan om?
Ja, idag så tycker jag det är en förfärlig saga. Den handlar om en liten flicka som ger bort allting. För hon, jag är lilla Solgull, jag klarar mig alltid. Så hon ger bort, ta mitt sista linne, jag klarar mig alltid. Grrr, säger jag. Ja, det är en stark provokation i den sagan. Och jag undrar, och det har jag frågat mig, hur tusan kom den till? Vem var det som tyckte att det här var en bra saga för mig?
Mm. Var du ett förstående barn som förstod alla andra?
Mycket, så det fanns ingen plats för mig själv. Och det blev av olika skäl, blev mina tonår såna också. Så att när jag gifte mig så fanns det liksom ingen plats för mig någonstans. Och sen var jag tvungen att hitta den, och det gjorde jag under några år på 70-talet i en psykoterapi som jag verkligen behövde och grävde om hela min uppväxt under några år.
Mm. Men kanske att du har någon liten användning av den här förståelsen och uthålligheten ändå där, alltså under de här värsta åren, tänkte jag när jag läste.
Jag hoppas, det var ju återigen nöj dig aldrig. Mm. Lilla Solgull skulle ju nöja sig utan ens att ha hennes sista linne. Va? Så att jag kämpade nog med det. Men det är klart, uthållig och seg, det är vi ju båda två, både Sven och jag. Mm. Envisa människor.
Det är mycket dina läsare aldrig får veta om dig, skriver du till Sven Lindqvist den 3 mars 1981. Att du luktar så gott, är så god och tajig. Att du har små bultande gropar att gömma sig i. Att man kan bli alldeles snurrig av glädje av att se dig lyfta en vällingkopp eller torka fötterna efter duschen. Det får de aldrig veta.
Nej.
Kärleken är inte över, det märker man ju i de formuleringarna.
Ja.
Men den här varma kärleken till honom paras med fler svåra möten med hans fru Cecilia. Hon vill träffa dig då och då, och ni möts. Och då en gång berättar hon att hon haft en dröm där hon styckat dig med kniv som en kyckling. Det här berättar du i ett brev till Sven i juli 81, där du också skriver det här. Vet du, jag tror att något av det svåraste i det här är att hon och jag faktiskt förstår varann mycket väl. Vad tror du så här långt efteråt att du menade med att du och hans fru förstod varandra mycket väl?
Vi kunde tala med varandra. Och båda var vi ganska noga med hur vi formulerade oss. Och det var inte i kärleken till Sven som vi förstod varandra, utan det var på andra områden. Man ser på barnuppfostran eller så. Och att under andra omständigheter så hade vi utomordentligt väl kunnat vara vänner. Och det kände jag. Och att inte försöka sortera bort såna där besvärliga, dubbeltydiga känslor. Att både tycka att det var förfärligt att träffa henne och att det var intressant samtidigt. Det håller jag ju på med i breven, och det är ett bra sätt att våga tänka efter och upptäcka att alla känslor inte pekar åt ett håll eller att allting inte riktigt hänger ihop på något sätt, utan det är på många sätt samtidigt.
Men skulle man kunna tänka sig att man struntar i att träffa sin älskares fru och hoppar över det? Det är väldigt, man utsätter sig för enorm smärta.
Ja visst, hon ville träffa mig för att, ja, det vet jag inte riktigt varför.
Nej, men du ställer...
Hon ville väl, första gången ville hon säkert få någon slags egen bild av någonting som var en namnlös fasa bara för henne.
Mm. Ja, men skulle du idag råda en ung kvinna att vänta på en gift man så här länge?
Man kan inte råda någon. Om hon drabbas av en stor kärlek på ett eller annat sätt till kvinna eller man, så må hon ju hitta det själv. Men vad jag, det där att stå på sig, att våga ta reda på vad det är hon verkligen vill. Och att försöka att undvika att skada andra, för det handlar ju också om.
Men vi som läser följer med. 1982 händer det något i relation som påverkar balansen. Du träffar Christer, som han kallas här i breven, boken. Och du försöker dig på att, precis som Sven Lindqvist, älska två. Hur går det för dig?
Med tiden går ingen vidare alls. Det var fint på flera sätt, men det funkar inte alls. Och då upptäcker jag ju att jag kan inte kommunicera riktigt så öppet och nära med Sven, därför att då har Christer inte en chans, och min relation till honom inte en chans. Utan jag måste ha ett större avstånd.
Då är du 36 år, Christer börjar ta plats i ditt liv vid sidan av Sven, och du sätter stopp ett tag där för ditt och Svens samliv, kan man säga. Du sätter upp en gräns, och det här beskrivs i breven. Hur reagerar Sven Lindqvist på det här?
Förfärligt först, förstås. Han blir totalt tillintetgjord och fattar inte alls. Och, ja, han blir nog svartsjuk, men framför allt så skulle han själv ju förlora den här nära kontakten i brev som vi hade. Och det gör honom alldeles vansinnig. Sen hämtar han sig ju efter ett tag när han går tillbaka till vad han själv har skrivit i brev. Och så citerar han sig själv och säger att ja, jag har nog en del att syssla med också, ja.
Han känner som att han har fått ett nackskott, skriver han. Och han kan inte förstå varför han fortsätter vara så förälskad i det. Han skriver så här: jag begriper det inte. Du är ju bara skinn och ben, kantig och avig och kort i håret och tunn också förresten. Och ingen märkvärdig alls. Och så skulle jag gå och köra fast huvudet just mellan dina ben. Jag fattar inte, som sagt, men du är det vackraste jag vet. Jag uppfattar det som att den här, hans kärlek bara tar ännu större skruv då. Men i ditt liv så byts Christer så småningom ut mot Jan-Inge. Och du skriver i breven att du är lycklig med Jan-Inge. Du är nyfiken, förväntansfull. Du går in i det förhållandet samtidigt som Svens brev mer och mer avslöjar att livet med Silla inte är så enkelt. Han skriver så här: har vi det bra sexuellt så är det för att jag är upphetsad av dig. Har vi det dåligt så är det för att jag är upptagen av dig.
Ja, det där är väl Cecilias tolkning av det hela. Det är nog inte hans egen riktigt. Men det är klart att det hänger ihop. Och jag har alltså under en period en relation med en annan man.
Ja, det är väldigt skönt, och du är på banan igen för mig som läsare. Du verkar kraftfull och glad igen och ser världen på nytt, och den är ljus. Och, men hur går det med Jan-Inge här?
Det fortsätter inte. Och det beror, ja, det är komplicerat. Men det beror inte så mycket på mig.
Han flyttar i alla fall ut. Mm. Verkar som att i september 1983 i breven så har han flyttat ut. Mm. Och då är du ledsen och tungsint och eländig, som du skriver där.
Ja.
Och sen samtidigt så märker man ju då som läsare att Sven Lindqvist börjar få lite nya tankar om sitt äktenskap. 1984 skriver han då: vem är man egentligen gift med? Den som man har barn och hus och ekonomi och minnen och lojalitet ihop med? Eller den som man ständigt åtrår och längtar efter och alltid kan säga allt till och lita på och inte kan vara utan och älskar till vanvett? I de sista breven får vi antydningar om hur Sven och Cecilia Lindqvist kommer fram till att de ska skiljas. Ett 30 år långt äktenskap leder väl, är på väg att ta slut. Ja. Vad kände du då inför detta? Det är ju då 1985. Då har ni hållit på med det här sedan 1978. Alltså.
Jag skriver ju på några ställen att jag börjar bli trött. Jag är ingen längtansatlet, skriver jag någonstans. Och det är verkligen så. Alltså att det är slitsamt när det är en sån stor del av livet som jag inte kan dela med andra. Det är något konstigt med det. Och sen är jag naturligtvis också väldigt lycklig över att få mera av Sven. Att kunna få dela vardag. Att resa ihop. Att diskutera varje morgon och varje kväll när man ses.
Mm. Näst sista brevet här i urvalet är det skrivet av dig och det har formen av ett intyg. Skulle du kunna läsa upp det? Det är på sidan 644 i den här boken.
8 oktober 1985. Intyg. Härmed intygar jag att jag älskar Sven Lindqvist. Dessutom är jag vid alla mina sinnens särskilt fulla bruk. Agneta Stark.
Tack. Alltså, varför skriver du detta intyg på din kärlek? Varför behövdes det här?
Ja, på den här tiden så skrev man deklarationsblanketter och man skrev under saker på heder och samvete i alla möjliga sammanhang. Och på banken och så. Och så tyckte jag att nu skulle vi ha ett ordentligt intyg här. På, åtminstone hur jag förhöll mig. Och jag satte in det här i boken för att... dels för att det var sant, men dels för att det var roligt att skriva det.
Men skrev han ett liknande?
Nej. Jag skrev det här intyget och satte det i handen på honom.
Vad sa han då?
Jag tror att han blev väldigt glad.
Jaha. Och sista brevet i den här boken på 650 sidor är daterat 29 september 1986. Bor ni ihop då? Eller?
Vi har flyttat ihop i augusti.
Jag tänkte att du skulle läsa lite grann i det slutet på brevet där.
Äntligen börjar jag känna att jag bor nog här. Äntligen har jag dig ofta, länge, så att vi kan slösa med tiden tillsammans. Etienne har ju rätt, slöseriet kan ju bli vana, slapphet, att vi inte ser varandra. Precis som vi inte ser tavlor eller böcker som alltid står på samma ställe. Men än så länge ser jag och tänker arbeta ganska envist på att fortsätta att göra det. För jag älskar dig, Agneta.
Där slutar detta som var en brevväxling och blev en bok och blev ett par som levde ihop. Ett urval av 300 brev ungefär ur en samling som rymmer över 1000 brev. Hur kom det sig att du tog fram alla dessa brev? Tog fram dem igen?
Sven och jag hade varit överens om och talat i ganska många år om att göra någonting av breven. Sen kom det en annan bok emellan. Sanningskonst som Stefan Jonsson och Sven skrev där de gick igenom alla hans böcker. Och Sven levde med Parkinson i slutet av livet. Och vid något tillfälle när han höll på med den här boken så sa han till mig, du, breven, de får du göra sen. Och så fortsatte han med den boken. Så när Sven var död så gick jag iväg till bankfacket. Jag trodde det var ett, det visade sig vara två sprängfulla bankfack med Svens delar av brevväxlingen som hade legat där utan att någon hade tittat på dem i 15-20 år åtminstone. Och jag fick ta två omgångar för den här Dramatenvagnen, det räckte inte. Och sen satte jag mig och fylla i och lägga ihop alla original så att jag hade originalen i en serie. Och det var 12 fullsprängda A4-pärmar när jag var färdig med det. Så läste jag alltihopa och det här var samtidigt som det var pandemi, isolering och man höll på att putsa om fasaden på huset. Så jag hade under hela sommaren 2019 hade jag plywoodskivor för fönstren. Så jag satt i någon slags mullvads underjordisk värld och läste kärleksbrev och grät och sörjde fruktansvärt. Och det var förfärligt och det tog mig nästan ett år. Och så läste jag om och om igen. Och så började jag välja ut och välja bort och jobba och jobba. Och det där tog ungefär 4 år.
Vad hände med dig under den här läsningen?
Jag blev jätteknäpp. Jag visste inte. Jag sörjde ju Sven för han var död och borta. Och så satt jag och läste de här breven när jag såg en framtid utan Sven. Och då visste jag inte riktigt var jag själv var i tiden. Jag visste inte själv var jag var då. Var jag då och längtade efter någonting som aldrig skulle bli? Eller hade jag varit med om någonting som jag längtade tillbaka till? Så jag hängde helt löst i tiden. Och så hade jag inte mina vanliga vanor runt omkring. Det fanns inga körrepetitioner, man kunde inte ses, man kunde inte gå på teater, man kunde inte träffa vänner. Och det där blev en väldigt konstigt tillstånd, men som inte blev så tokigt sen, för att välja ut brev när jag väl hade gråtit mig igenom dem någon omgång till. Och nu så småningom så kunde jag ju se det som text och se att det skulle vara en berättelse. Det har tagit tid och varit svårt, men det har varit en del av sorgen. Men det har ju också varit en del av minnen och glädje också, förstås.
Ja, du och Sven Lindqvist, ni fick många år tillsammans. Hur många blev det?
33 år.
Fortsatte ni att vara passionerade?
Ja. Det kan inte besvaras annat än med ja.
Hur lyckades ni undvika den här slappheten som du skriver om, med att sluta se varandra som du är rädd för?
Vi var väldigt lyckliga över att få vara med varandra. Och det var oavbrutet. Jag ska inte säga utmanande, för jag hatar det där jämransordet som dyker upp i allting. Det var krävande, ansträngande, underbart, lyxigt att få ha ett oavbrutet pågående samtal med någon som är supervass. Och att vara lika vass tillbaka i stor kärlek. Mm. Det är någonting som jag har varit med om. Och det finns i hela min tillvaro, i hela mitt jag nu.
Mm. Men alltså, han dör då 2019, det är han 87 år gammal. Har du hittat någon ny man efter honom?
Nej, det har jag inte. Jag har levt med den som jag, med min människa. Och det hade varit trevligt att träffa någon annan, fullt möjligt, men så har det inte blivit.
Mm. Du fantiserar i ett brev från 1982 om att när du fyllt 80 så ska du samla alla dina älskare, åtminstone favoriterna, till århundradets fest.
Jag fyller 80 i februari nu, så att, men det kommer inte att bli något sånt fest. Men tanken är inte dum.
Du har inte skickat inbjudningar?
Jag har inte skickat inbjudningar. Flera av dem är också avlidna.
Man tycker det var en väldigt fin idé.
Ja, jag är helt med på det som festidé, men jag kommer inte genomföra den själv. Men jag tycker någon annan kan väl göra det för sig.
Men vad saknar du mest med att han och du inte längre lever ihop?
Jag saknar ju hela honom. Både det fysiska, alltså det sexuella livet som var underbart, och gensvaret, den där blicken av igenkänning. Och bara några dagar före sin död så gav jag Sven en artikel som jag arbetade på, och då hade han Parkinson ledde till att det tog tid för honom att prata, men han tog pennan och så kryssade han på tre ställen. Och det var de tre svaga ställena i den artikeln. Alltså han var absolut tvärsäker när det gällde rytm eller tanke eller uppbyggnad av en text. Ända tills han dog.
Agneta Stark med boken Nöj dig aldrig, skrev du. Tack som kom.
Tack.
Till Lundströms bokradio. Med mig, Marie Lundström.